Vi säger välkomna till det 136:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och vi spelar in som vanligt numera i Malmö musikstudio. Jag heter Ola Söderholm. Jag sitter här med två underbara människor, Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej!
Hej!
Hejsan!
Tänk att alla vi tre är sådana slags människor som har rätt att resa till USA. Vilken jävla line-up.
Förutom Jonathan.
Ja, jag kanske inte kommer få åka in.
Och det beror på att du har begått brott där, eller?
Ja, alltså, jag vet inte. Men mig är det ingen som gråter över.
Nej, just det, men det är för att det inte är rasistisk diskriminering.
Nej,
det
är bara att du begick ett brott. Ja. Men annars hade vi alla fått åka dit.
Nej, men jag pratade om den här grejen, den här stora nyheten nu med att de, den här göra skillnad på folk och folklagen i USA. Ni har hört om den.
Yes. Japp.
Att medborgare från 7 länder med övervägande muslimsk befolkning nekas inresetillstånd. Så det drabbar till exempel svensk-iranier, eftersom alla som är födda i Iran eller har föräldrar födda i Iran eller är adopterade från Iran har ett iranskt medborgarskap som de inte kan avsäga sig.
Mm. Jaha, de bara har det.
Tydligen, även om ens föräldrar, man är född i Sverige.
Man kan aldrig lämna Iran.
Så det är bland annat sådana då, det är bland annat dem det drabbar. De har nästan varit de enda casen som får personifiera den här nyheten i media. Jävligt etablerade iranier i västvärlden. Så att sådana som vi ska kunna relatera till att, och förstå att det här är ju fan sjukt på riktigt. Mycket om så här drabbade tech workers och apputvecklare och sociala plattformar och strateger. Svensk-iranska startups-profilen Arash kan inte åka på den här mässan i Las Vegas. Det är ju årets viktigaste event i video streaming on demand lösningar i industrin. Alla våra investeringar i min startup, allt vi har gjort i marknadsföring för att få exposure borta, helt bortkastat. Mycket sådana case, att sådana som vi ska kunna relatera känslomässigt till det här.
Först kom de för apputvecklarna, men jag sa inget.
För jag var ju inte apputvecklare. Och det var ju sant. Så allt var lugnt. Nej, förlåt. De är ju drabbade på riktigt.
Ja.
Och det är ju sjukt på riktigt.
Ja.
Men jag funderade på det. Är det så nu när sådana som vi ska åka på en hipster douchebag weekend resa i New York, att USA har blivit ett sånt här turistmål där man måste hålla på och rationalisera varför man reser.
Åh, vad jobbigt.
Med att det är ändå bättre att man åker dit och är där och inte isolerar dem.
Nej, och talar med dem och försöker påverka dem.
Så här, har Carl Bildts inställning till apartheid i Sydafrika. Vi tror att handel och relationer och utbyte är ett sätt att främja mänskliga rättigheter och positiv utveckling.
Jag var inte bara på Håkan Hellström-konsert. Jag gick också runt och talade.
Man skulle läsa på om landet innan och den politiska kontexten och vara medveten och inte spendera sina pengar som bara hamnar i maktelitens fickor.
Alla pengar gick till Håkan Hellström, det såg jag till. Rakt ner i fickan på Håkan.
Att vi åker dit och dricker öl på ett mikrobryggeri i Brooklyn, det är ju något som välkomnas av lokalbefolkningen och oppositionen. Människorna i USA behöver kontakter och impulser från den demokratiska delen av världen.
Precis, alla svenska kändisar som åker dit måste planera in ett möte med Occupy Wall Street.
Stå och skaka hand.
Ja, det måste finnas en bild på det.
Just det. Det är som att man åker förbi Kina och åker förbi Dalai Lama,
ja.
Eventuellt. Eller så gör man inte det och då får man skit hemma. Då blir det så här debatt i Studio 1 om att man var feg och bara försvarade handelsintressen. Inte vågade stå upp. Ja. Ni vet allt det här. Världen skälver. Läskig domedagsstämning. Varje dag, varje timme. Verkar det hända något som är så fruktansvärt att Björn Wiman måste sätta sig ner med sin dotter och förklara för henne att han skäms för mänskligheten. Och sen skriva en krönika om det i den kultur.
Det är hårda tider.
Det där med att, liksom att bära sin egen ångest, Björn Wiman.
Jag undrar hur gammal Björn Wimans dotter är.
Nu, det framgår hon har åldrats hundratals år.
Nej, men det är på ett sätt konstigt om hon är ett litet barn. Att man sätter sig med en sexåring, så här, stänger av barnkanalen. Bara, Felicia, nu har Trump strypt bidragen till abortkliniker i utvecklingsländer. Och jag vill bara att du ska veta, Felicia, att jag som din far, din främste manliga förebild, jag skäms. Jag skäms, Felicia. Så, nu kan du fortsätta titta på Mars och björnen. Eller nej förresten, det är förmodligen Putin-propaganda. Smal referens. Eller så är hans dotter 25. Ja. Hon kanske är i Lund och han håller på och riggar det hela tiden. Felicia. Ja, pappa, jag vet, det är jobbet med Trump. Felicia, jag vill egentligen ta dig över telefon. Jag kommer ner.
Så, hej, det behövs inte pappa, jag kommer ner! Jag står redan utanför din dörr.
Ja, men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om, vad gör man när det är så här hemskt då, som många tycker att det är. Förutom Johan Norberg.
Tycker Norberg inte att det är hemskt? Eller var det bara en allmän kommunistanklagelse?
Det är som att flödet är den här hysterin. Alltså, så twittrar Johan Norberg ut någonting, liksom... Fler människor i Turkmenistan har tillgång till rent vatten. Positiv hashtag, positiva nya, jag vet inte. Att det är så olika segrar liksom för världskapitalismen som också pågår parallellt. Men vad gör man när det är så hemskt? Var ska vi vända oss? Hur ska vi lösa detta? Jo, det enda som krävs för oss, det är en tågresa på 20 minuter.
Okay.
Att hygge sig i goda vänners lag, det danska lyckoreceptet går på export i orolig tid.
Från Agenda i söndags. Det danska hygget är hetare än någonsin. Tidsandan präglas av osäkerhet och oro, och därför har allt fler fått upp ögonen för det avspända lilla livet som finns i Danmark.
Just det.
Hela världen har blivit hyggetokig. Hygge, som de säger i England. Ygg, som de säger i Frankrike. Både H1 och E1 är stumt.
Han kan franska.
Vad betyder hygge? Det officiella svaret är: åh, det går inte att översätta.
Nej.
Det går inte. Finns bara på ett språk. Hygge har en helt egen nyans, egen laddning som är omöjlig att förmedla till den som inte är djupt rotad dansk sedan 10 generationer tillbaka. Men det betyder gemyt.
Okay.
Att hygge sig, det betyder att ha det gemytligt. Men vad består den danska hyggekulturen i? Agendas reporter har gett sig ut på stan i Köpenhamn.
Jag ska ha en fadel och det ska vara en classic och Harbo classic och en Carlsberg.
Det är tisdag eftermiddag på Bastard Café i centrala Köpenhamn. En av många platser dit man går för att hygge sig.
Hygge är att mötas med folk man godt kan lide och lave något samman eller bara sitta och snacka, dricka något.
Ja, hygge, det är att, att det är tisdag och man köper öl och med en kompis kanske, om man dricker något, har jag sagt det redan. Det är den här danska tjejen Anna, hon heter så, hon som pratade.
Gärna dansk blues i bakgrunden.
Just det, och hon är med i det här klippet och pratar om hygge, hon har med sin engelsk kompis.
Som inte fattar något.
Ja, men han är med på det här.
Vägra dricka.
De här sedvänjorna är så svåra att ta sig in i.
Jag dricker.
Hur var
den
det
ölen?
Du? Man skulle gå till barn och beställa en öl och sen dricka den.
Nej, så jag tydligen har hygge. För att jag inte kan vet något.
Ja, men han hade bott i Köpenhamn i 3 år då och börjat inlämmas i hyggekulturen. Som han beskriver så här.
You know, hygge is usually in candlelight. Usually with friends and family. So it's something I think that the Danes, like, we don't have it in the UK because well, we do have it, it's just not branded as such.
Nej.
Ja, han kommer på sig själv där att, på ett sätt har vi väl det i England också. Det här med att träffa en kompis och bli lite salongs. Det finns ju där hemma också.
Fan, jag hatar danskar.
Om man ser det så har vi det. Men det danska hygget, det är ändå speciellt. Det är ändå speciellt med hygget. Vad är det för någonting?
Lite förenklat kan man säga att hygge består av fett, socker, alkohol och en massa levande ljus.
Ja, det är levande ljus också, men då så. Nu uppnådde det verkligen en nivå av verkshöjd som gör att det känns som en egen unik grej som danskarna kan ta patent på.
Lord.
Jag kanske så här håller på och raljerar här och antyder att jag tycker att det här hygge-hypandet, att det är lite kokasoppa på en spik. Men hur går det då med den här hygge-kampanjen?
Danska böcker om hygge har blivit en exportsuccé. I Storbritannien blev hygge till och med utsett till årets nyord 2016.
Hela världen sväljer det.
Hur långa kan de böckerna vara? Tänd 50 ljus, ta en öl.
Jag läste lite i en engelsk hyggebok.
Okej. Okay.
Och då var det också mycket där med att egentligen så menade han att man måste ha en levande brasa. Men att det också går bra med värmeljus.
Och sen var boken så slut.
Ja.
Så att alla länder gör sitt eget lilla hygge. Alltså de alla inte har tillgång till öppen brasa. Vilket tydligen alla danskar har.
Ja, men danskarna har på något vis lyckats trademarka att äta socker och fett och supa. Det är deras exportsuccé till och med. Om man inte orkar bygga en Volvo så kan man ha det som exportsuccé istället. Sitta och bli tjock. Var kommer det internationella intresset för hyggekulturen ifrån? Man tror att det kan ha att göra med att de som verkar oroa sig minst över att världen är kaotisk och orolig är danskarna. I undersökningar brukar danskarna komma etta på listan över världens lyckligaste folk. Mm.
Men det finns kritik mot hyggekulturen. Världens lyckligaste folk ligger också i topp vad det gäller konsumtion av antidepressiva mediciner.
Är vi på nervmedicin och vi dricker mycket alkohol och spiser fett och socker för att överleva. Men vi gör det har vi det hyggligt.
Vi är på nervmediciner, vi dricker mycket alkohol och äter mycket fett och socker för att överleva. Men vi gör det har vi det hyggeligt. Mm. Så det, men de är världens lyckligaste folk, om man med lyckligaste menar världens dopade, mest medicinerade och neddrogade folk. Ja, de har dopat sig till första platsen, det säger de själva.
Så ni har dopat det till
första platsen? Ja, dopat hyggefolk, ja. Det kan man gott säga. Ja. Det är en måde att överleva, det är bara inte en måde att lösa något på.
Va? Det är kanske ett sätt att överleva, det är bara inte ett sätt att lösa något riktigt problem på.
Vad bra du på danska.
Jag har just sett textningen också i agendainslaget. Men det är att behandla symptomen, inte sjukdomen. Hyggekulturen är då, ska jag gå hem och plugga till tentan? Ska jag ta upp kontakten med mina barn igen? Fuck it, ta en Tuborg. Bedöva sinnena.
Men ska vi svenska lansera tjackhelg? Den här härliga svenska traditionen att bara ta en helg med tjack. Man bara liksom sitter upp och pular. Och har det liksom, kanske har tända ljus också. Mm.
Det känns ju inte så
svenska tjackhelgs exportsuccén. Tjackhelg är nya, med framrättan som årets ord. Eller England.
Men det är alltså ha ingen impulskontroll. Ha inget långsiktigt tänkande. Mm. Just let yourself go. Så det är Danmarks främsta exportsuccé. Mm. Att ge upp. Mm. Danmark, en hel nation av människor som inte hade klarat marshmallow-testet.
Nej.
Och nu för första gången ligger de helt rätt i tiden. Danskarnas oförmåga till uppskjuten behovstillfredsställelse känns som ett ideal. För den allmänna känslan i världen är att det är lika bra att ta en marshmallow nu. För det kommer inte finnas två om en kvart. Mm. Och då har de då liksom trademarkat det och förpackat det och gör det till ett säljbart koncept. Vad gör vi i Danmark? Vad kan vi? Vi kan inte bygga Volvo. Men vi kan ge upp. Skita i allt och ta en snapslunch en tisdag. Går det att exportera? Ja, plötsligt uppstod en lucka. Under imperiets sista dagar hittade danskarna till slut en nisch. Alla undrat, vad gör ni egentligen? Men det visade sig då att deras förslappade sinne var perfekta för att ge våran kultur palliativ vård.
Lyssna på det här som jag hittade på Wikipedia.
Okay.
Sankt David av Munktorp var en engelsk munk som under början av 1000-talet tillsammans med Sankt Eskil och Sankt Botvind av Sankt Figrid i Småland sändes ut för att kristna Mälarlandskapen. David byggde en kyrka i Munktorp i Västmanland och nämns även som den första biskopen av Västerås och kallas Västmanlands apostel. Han sökte martyrdöden men dog fridfullt omkring 1082. Det var väl bra dråpligt ändå.
Hur sökte han martyrdöden?
Gick kring och tuppa sig, antar jag.
Och sen dog han helt frid.
Att söka martyrdöden men istället dö fridfullt.
Att han gick fram till asatroen och sa, jag är kristen. Vad säger du om det då? Så sa de, jag vet inte.
Men vilken bitter och stilla död det måste ha varit.
Ja.
Måste ha somnat in helt lugnt med näven knuten i fickan. Men frågar man sig då, vad händer i Västmanland idag då?
Mm, absolut.
Det här var ganska länge sedan.
Tanke. Ja, det var jättelänge.
Nu gör vi ett tidshopp.
En hel del faktiskt. Första semifinalen i 9-5 går av stapeln idag. Det är Irstaskolan 5A som möter Norra Valbyskolan 5A. Båda klasserna från Västerås. Efter två raka bortaförluster i herrarnas superetta i basket så vann Köping Stars hemmapremiären mot Högsbo med 93-86. Dessutom inför rekordstor publik. Mm. Alice är det vanligaste tilltalsnamnet på flickor födda 2016 i Västmanland.
Det låter lite efter, va?
Och i Sverige.
Det är i Sverige. Okay.
Och i Sverige. Okay, för både jag... Du förstår att det låter lite efter, men det är både i Västmanland och i Sverige. Så är Alice det vanligaste namnet på flickor födda 2016.
Det kanske har varit Alice länge.
För att det har det säkert varit. Ja. Mm. På det sättet är Västmanland precis som Sverige i övrigt.
Mm.
Eller hur?
Precis.
Ja. Adam och Oliver får dela på första platsen när det gäller nyfödda pojkar i länet. Men i riket är det Oscar
där
som
lite
toppar
då.
Listan. Mm. Så Västmanland är inte bara Sverige rakt av. Liksom.
Nej.
Västmanland är också Västmanland. Med sin egna helt unika sätt och seder. Mm. Lite egen sådär. Det vet ni, det vet jag, det visste Sankt David av Munktorp.
Det är inte det landskapet som har den starkaste identiteten, tycker jag.
Nej, det är inte det starkaste, men den har, som vi just såg bevis på.
Några små tweaks.
Ja, precis. Mino Akhtarzand, Västmanlands landshövding, förlåt om jag sa fel, är kritisk mot USAs president Donald Trump efter att ha stoppat flyktingmottagandet i landet 120 dagar. Hon är född i Iran och har dubbelt medborgarskap och därför kan hon inte komma in. Okay. Västmanland är en del av världen.
Ja.
Men vilket jag tagit upp tidigare också unik och sig själv nog. Och om ni inte tror mig så behöver ni bara fråga Sankt David av Munktorp. Tyvärr är han död. Men även solen har fläckar. En kiosk på Bäckby i Västerås utsattes för ett inbrottsförsök. Polisen fick larmet 02:41 i natt. Mm. Natt mot tisdag. Inget stals, men en dörr förstördes. Mm. En annan fläck är radikalisering och våldsbejakande extremism.
Mm.
Vi är tillbaka till delen om att Västmanland är en del av världen, som ni säkert märker.
Mm.
Den våldsbejakande högextremismen har ökat i Arboga, enligt Jonathan Lehmann på tidningen Expo.
Mm.
Det är nordiska motståndsrörelsen som har ökat sina aktiviteter. Majoriteten av det handlar om propagandakrig. Han nämner studiecirklar och nazistisk ideologi. Vapenträning, kampsport och sociala aktiviteter.
Det låter hårt.
Det är ett flygblad. Mm. Det har inte varit så hög aktivitetsnivå i Västmanland, säger han. Men Arboga sticker ut. Okay. Polisen i Västmanland ser också tendenser till radikalisering bland unga muslimer. Vi försöker ha en dialog med moskéer och företrädare för islamiska grupper och församlingar. Ett gott samarbete med Säpo och frivilliga organisationer i samhället har givit oss bilden av att ingen har rest ner, säger Daniel Lidström, inspektör vid polisen i Västmanland. Och allt det här har skapat debatt då, alltså det här om extremism och radikalisering. Och om vad som görs för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism i Västmanland. Och då har det framkommit att hälften av kommunerna i Västmanland inte tagit fram någon skriftlig handlingsplan.
Okej.
Okay. Jag nämner inga namn, men jag tror att vi alla tänker på Norberg och Hallstahammar. Men, ställer jag mig frågan då, vem i till exempel Surahammars kommun skulle ha ansvaret för att ta fram en skriftlig handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism? Är det Cirka?
Cirka?
Cirka på fritidsnämnden. Eller är det Stefans område? Stefans pappa var ju med i hemvärnet.
Mm.
Det är inte Ann-Katrin i alla fall. Hon har precis kommit tillbaka från sin utbrändhet efter att ha varit ansvarig för kommunens handlingsplan för millenniumbuggen. Hon tog knäcken på henne. Och Christer, ja, han jobbar ju fortfarande med nollvisionen för fallskador inom vården. Det blir väl Kerstin som vanligt, kan jag tänka. Trots att hon har fullt upp i planering av stora suradagen, nattvandrarna, operation, inget klotter. Och på det ska hon ju fixa att kommunen är fri från fossilbränslen 2022.
Det som man brukar säga, vill man få något gjort så ska man be den som har för mycket att göra.
Ja, precis.
Det är då det blir gjort.
Men tänk vad bra det kommer bli när den finns där. Den skriftliga handlingsplanen. För då är den bara att ta fram. För om någon då radikaliseras så behöver bara Cirka, Christer, vem som helst läsa då vad Kerstin skrivit. Och sen handla därefter.
Mm.
Just det.
Det är det som är så smart med att ha en handlingsplan.
Vilken idiot som helst kan jag göra då. Det är bara att följa vad hon har sagt.
Mm.
Precis. Det borde underlätta ifall olyckan är framme, antar jag.
Så ser det ut i Västmanland. Så är det där. Det är så himla bra att de har den där snart handlingsplanen. För om inte Sankt David av Munktorp får dö martyrdöden ska ingen annan i Västmanland heller få göra det. Så ser det ut.
Vilket snyggt kåseri.
Vilket kåseri om Västmanland.
Jag är berörd.
Jag säger Västmanland. Jag säger inte Västmanland.
Nej, jag orkade inte säga någonting faktiskt.
Nej, just det. Men det var verkligen helt sömlöst hur du knöt ihop det där. Ja. Slutet.
Tack.
Att det var...
Jag visste inte hur du skulle få ihop det med det här med inledningen. Och sen bara boom, it happened.
Först undrade ni varför jag tog upp det där.
Ja,
ja precis. Men nu bara allt gled in i varandra så snyggt. Och jag tyckte inte alls att det kändes liksom otympligt på något sätt. Eller så.
Nej.
Det var...
Ja. Hantverk.
Tack. Nanna hade någon grej om att hon skulle börja låta så här efter varje gång hon druckit. Men det är väl hygge, tänker jag.
Det är ganska hygge. Får att man låter. Själva. Gör ett nytt brand.
När man gör bara grymtningar av välbehag hela tiden.
Det är väl hygge.
Det låter hygge.
Ja. Vi ska säga tack till våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Det är hygge. För det ni gör för den här podden och för det ni gör för alla arbetskraftsförsäljare där ute i verkligheten.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Guldstjärna till er för det. Gå med i Akademikernas A-kassa om du har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng om du som gammal som jag och tog med det jättegamla uråldriga systemet. Akademikernas kostar 100 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 om du skulle befinna dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där kan ni också läsa om att det är en bra idé att gå med redan under utbildningen, för sen när ni går ut och börjar söka jobb kan ni under den perioden, innan ni får ett första jobb, få en ganska rejäl ersättning bara baserat på ert sommarjobbande eller extrajobbande under studietiden. På Akademikernas hemsida finns också deras räknare där du kan knappa in din inkomst och få reda på vad du skulle få för A-kassa ifall du blev utan jobb idag. Lilla Drevet sponsras också av fackförbundet Jusek. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branschen som organiseras av Jusek, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor och kan därför behöva en inkomstförsäkring. Är du med i Jusek så får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Akademikernas vill också tipsa om akademikernas.se/förbund där det finns en lista på Akademikernas A-kassas olika fackförbund. Akademikernas också tjänsten välja akassa.se där du som inte är akademiker kan ta reda på vilken A-kassa som passar dig. Har du tagit steget och gått med Akademikernas A-kassa och /eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Nu i februari så kommer den franska dagstidningen Le Monde lansera en digital tjänst som heter Decodex.
Ge det till
Ola, du som är så bra på franska.
Grodätan där borta.
Jag tror det var ungefär rätt som du sa.
Det var nog rätt det jag sa. De lanserar en databas där man ska kunna faktakolla sina källor, sina sajter som man är inne och läser på. Man skriver in kanske så här där. Man skriver in URL:en. Men man kanske skriver in så. Jag läste att man får cancer av tomater. Mm. På Gladiator Roynes blogg. Och då rasslar det till i Decodex. Så står det så här, det där är inte en trovärdig källa.
Men är det allt på franska?
Ja, eller så går det kanske på engelska också. Jag vet faktiskt inte än. Så får man veta då på en skala 1-5 hur trovärdig den källan är. Mm. Får man gå och ransaka sig själv om det visar sig vara bara 1 av 5. Mm. Kasta kallvatten i ansiktet och bara, vad fan? Litade på
dig. Skärp dig.
Jag litade på dig. Roine.
Okej.
Okay. Decodex innehåller nu typ 600 olika nyhetssajter som under ett år identifierats som opålitliga av Le Mondes faktagranskande team Les Découleurs, kanske de heter. De hoppas att den här koden som ligger bakom databasen ska kunna användas och utvecklas så att man på ett bra sätt kan komma åt då falska nyheter och konspirationer. Le Monde är ju inte de första som vill testa göra något sånt här. Få bort fake news från internet. Det är ju någonting som pratas om både här och där. Och Facebook håller ju på att försöka hitta något sätt. De har ju funderat på att ha en varningsfunktion. Så om man delar någonting som är fake så ska det komma upp en varning. Det är, så här, det här är falskt. Du är en falsk kille. Mm. Och så hamnar det längre ner i flödet och så vidare. Det är massa sådana här olika nya strategier för att få bort det här. Le Monde kom på den här idén efter terrorattentaten i Paris. Där det direkt efteråt började cirkulera konspirationsteorier och annat. Som de inte hann granska och sådär. Så då tänkte de, nu är det något smidigt för att få bort det. Och då är det då den här nya databasen. Jag vill flagga redan nu. För att det här är ett typiskt manssätt att komma åt ett problem. Jag vet
att fixa det. Du vill bara att folk ska ta dig i handen och säga jag förstår hur det känns.
Mm. Jag vill inte... Ja, Jonathan, det är min teori. Jag vet att Le Monde är en av världens viktigaste och mest respekterade tidning. Vad var det för mening?
Du borde kunna skriva om den i huvudet.
Ja, visst måste du
ska bara ändra form på ordet tidning.
Jag vet att Le Monde är en av världens viktigaste och mest respekterade tidningar. Enligt Wikipedia, enligt min egen blogg, Moa Lundqvist granskar, är den dock lite pretto inom citationstecken. Men jag antar att faktum kvarstår. Den har en viss tyngd, Le Monde, så man kanske inte ska vara så himla kritisk då, utan man ska väl sålla sig.
Kan man skriva in saker på din hemsida och få en skala på 1-5 hur pretto det är?
Ja, det har jag som funktion.
Okej, det är jättebra funktion.
Men ändå så vill jag alltså sticka ut min lilla haka och säga, vilket otroligt manssätt att hantera det här problemet. Att liksom direkt hänvisa till siffror och procentenheter när någon bär på en stark konspiration till exempel. De flesta konspirationsteorier har ju en sak gemensamt. Ligger och vilar på en stabil grund av ilska och misstro som inte har blivit riktigt bearbetad eller mottagen någonstans. Det här vet jag eftersom att jag själv tror på konspirationsteorin att kortison inte funkar mot eksem, utan det är kokosolja du ska använda, men det säger inte vården.
Just det
borde jag ha fått veta. Men jag kanske inte behövt omskära mig.
Liv och när du måste känna dig dum när du står här utanför. Allt som behövs var lite
om du hade läst målundqvistgranskar.tumblr.com så kanske jag hade vetat att kokosolja är det som man ska använda.
Mer om detta i nya avsnitt av februaripodden. Ifall det är ute när det här är ute.
Nanna och Liv trodde inte att Osama hade blivit mördad eller skjuten.
Är det sant?
Ja.
Okay.
Är det sant?
Ja.
Och vad tror du om då?
Nej, men de var så här, nej, jag har inte sett några bilder. Alltså det är som att Liv och Nanna tror inte att någon har dött om de inte har sett liket själva. De tror inte han sagt Sankt David av Munktorp. Fick in den referensen igen.
Ja, du jobbar på med Sankt David.
Bara callback på callback.
Det är snyggt. Men jag har i alla fall den konspirationsteorin. Kokosolja är bättre, men vården säger ingenting. Och jag håller ihop den här teorin med mitt liv och jag vägrar ta någon kritik. Mm. Om jag delar en artikel om hur Stefan Löfven antagligen jobbar för ett kortisonföretag utan att jag riktigt har någon liksom verklig källa på det, så är det ju inte för att jag inte kunde dubbelkolla artikeln, eller hur?
Nej.
Utan för att jag känner som att han nog jobbar för ett kortisonföretag. Varför skulle han annars förneka hur dåligt kortison är mot eksem? Då kan hur många franska killar i polokrage som helst komma och säga att du har delat en lögn. Jag kommer inte bry mig. Jag kommer säga gå hem och ät en baguette, kommer jag säga, eller något annat syrligt till de fransmännen.
Kanske kommer du tro ännu, det är inget som kommer få dig tro mer än om en fransk kille.
Om en fransk kille säger det där är bara 1% trovärdigt, då kommer jag bara ursäkta mig unge pretto hen. Går hem, delar en till artikel om hur Stefan Löfven antagligen jobbar på ett läkemedelsbolag, kanske.
Men är kontentan då att man alltid bara ska låta folk vara i sina konspirationsteorier?
Nej.
Att man aldrig ska försöka motbevisa dem?
Nej. Det jag säger är att det här sättet att hänvisa till siffror, procent, 1 av 5 och så vidare. Typiskt manssätt att hantera någonting där människor känner starkt. Man är så här,
Såna är vi.
Ja, såna är ju ni. Så är det ju alla heteroförhållanden. Det känner ju alla till. Tjejen kommer hem och säger så här, jag känner som att du inte ser mig. Och då är killen så här, vad har du för källa på det? För min synundersökning visade att jag har perfekt syn. För fan.
Men,
skärp dig.
Så är det
i alla heteroförhållanden. Det är så mycket igenkänning som något kan bli.
Män är verkligen från Mars.
Men
det förklaras ganska bra i filmen White Man Can't Jump. Då kommer tjejen och förklarar. Hon säger så här, om jag säger att jag är törstig, då ska inte du ge mig ett glas vatten. Då ska du säga, jag har också varit törstig.
Det var inte så bra, eller vadå? Då vill man väl bara ha vatten.
Jag vet också att jag var törstig. Vad jobbigt det var, törstig.
Det låter som en dålig film.
Det är en bra...
White Man Can't Jump.
Ja.
Har du sett den?
Nej.
Jag har sett den. Det är en bra sportfilm. Det kanske inte är en bra romantisk komedi.
Nej, och det är inte en bra film för att göra den här liknelsen. Hur som helst. Det som istället skulle behövas då för den här matematiska uträkningen av vad som är sant och falskt och fel och konspirationer, det är ju något helt annat. Okay. Som mer skulle vara en avlednings/avkylningsfunktion. För att när man kommer in hot, som man säger. Mm. Man känner starkt. Stefan Löfven är korrupt, kanske man känner. Han säljer kortison ur bakluckan på sin bil, utgår jag från. Kanske jag känner en stark känsla, ser någon artikel som verkligen... verkligen känns som att den är sann. Mm. Han gör detta.
Vad var det nu som funkade så bra? Var det
kokosolja?
Funkar mycket. Stefan Löfven tror ju att kortison botar allt. Mm. Eller han tror inte det, men han låtsas tro det för att han har såna sjuka affärsintressen.
Är det därför han är så rund?
Det är inte samma.
Man äter kortison, eller?
Det kanske är kortisolja, men jag kan inte skilja på
kortison
dem.
Har inte skadat mig. Stefan Löfven.
Han lobbar ju för att alla människor i centrala Afrika inte ska få bromsmedicin utan kortison istället.
Jag läser något sånt och jag känner det. Då kommer jag inte bli tillbakahållen alltså av några franska killar i polokrager som säger att det bara är en av fem rätt i den artikeln. Svaret är att jag skulle ju då snarare behöva att kanske, jag vet inte hur man tekniskt ska utveckla det. Nej. Men att skärmen bara, när min energi är så intensiv när jag läser det här, så slocknar skärmen. En väldigt mjuk typ av bakgrundsmusik spelas. En fruktansvärt mjuk röst talar till mig och säger så här: du, ta det lite lugnt. Andas.
Jag har också varit törstig.
Ja, vi kan väl slänga in att den säger jag har också varit törstig, om det känns viktigt. Och så säger den liksom, vänta en stund. Nu pratar vi om det här. Någon slags terapiapp. Man får samtal om vad vi måste dissekera, vad kommer känslorna ifrån, vad är vad. Mm, mm. Och sen så säger den så här, nu ska du göra fyra saker kanske. Ta en promenad, sova 8 timmar, äta något ganska gott. Näringsrikt. Sen kommer du tillbaka och då slås liksom ens dator eller telefon på. Och så är det så här, vill du fortfarande dela den här artikeln om hur Stefan Löfven har knivhuggit en människa i ansiktet för att få sälja sitt kortison? Och då kan jag känna kanske, eventuellt, ja det vill jag absolut, för att det är lika starkt inom mig fortfarande. Eller så har jag blivit lite avkyld.
Just det.
För de här kortsiktiga, intensiva kickarna liksom, får ju alla bara en stroke av i förlängningen. Mm. Så att jag tänker mig att för att folk inte ska få en stroke... Ja. Av sina konspirationsteorier så skulle de ju behöva kanske då den här appen eller vad det nu kan vara. Jag kan inte riktigt hur man utvecklar programvaran exakt.
Ja. En annan grej som hjälper mot stroke är en daglig tablett av kortison.
Nej.
Men jag tycker att det här låter väldigt smart faktiskt, för att det är ju jag menar att det stämmer ju där att alltså allt det faktagranskandet och rättandet, att det bygger då på att människor är så himla rationella. Mm. Men det är de inte då, utan människor är ju känslostyrda. Sen hittar de argument för sina känslor. De googlar efter argument för sina känslor. Så att det är mycket, förmodligen mycket effektivare att bara lugna ner känslorna.
Ja.
Det är det man ska göra. Inte bara på rätta. Försök inte rätta en bindgalen människa.
Nej! Det har aldrig någonsin gått. När någon är redo att slåss. Att bara, du, nu ska vi kolla på om du verkligen har argumenten nog för att vilja slåss. Aldrig gått. Nej. Utan ett målmat, ett bad.
Precis,
why not?
Så här, typ, så här, expo, de slutar hålla på att rätta dem på avpixlat, utan bara erbjuder att runka av dem istället.
Det är ett annat förslag. Det är ett helt annat förslag. Men det är ändå ett annat förslag.
Men jag tror inte det. En japp och ett mer happy ending.
Ja, en liten orgasm och en japp kanske är vad många människor skulle behöva. Och jag tänker vi ska se mer till vad finns det för behov där ute. Istället för att någon jävla fransman ska komma in och peka med hela handen på sitt nya hemsida som inte ens kan säga namnet på.
Men vill man offra en japp och en handtralla på Björn Söder? Ja, kanske att man
kanske.
Vill det.
Kanske. Mm. Men det behöver inte bara vara Björn Söder.
Nej, liksom, det kan vara...
Alla som har otroligt starka känslor, det är ingenting biter. Nej. Förutom att få bara fortsätta liksom... Traggla med dem.
Alla måste bara lugna sig.
Ja. Jag tror ändå det. Framförallt för att, vet ni att ilska förlängningen kan ju ge hjärtsjukdomar. Mm. Kan man ju ha ett hälsoargument, eller hur? Om man inte vill ha ett politiskt argument så kan man säga att det är en hälsofrämjande sak.
Men det var inte,
vi har ett land där alla får stroke, en värld där alla får stroke om 2 år för att de har varit upphetsade dygnet runt och ursinniga på Stefan Löfven för att han säljer kortison.
Men det, alltså Le Monde har bara liksom, det bygger bara på deras egna så här, åsikter eller deras egna granskningar av vilka som är alltså hatsajter typ, och så har de dem i den Det här kommer inte hjälpa någon. Alltså Le Monde har väl det ryktet att vara PK-maffians, elitens mobbarorgan. Det handlar om de här människorna. Så att nu har vi officiellt bestämt att den här sajten inte är okej.
Okay. Ja, det kommer liksom inte hjälpa någon.
Nej, det känns att, att bara det har gjort folk ännu mer galna.
Ja, jag tror faktiskt det. Nu ska vi rädda er, gänget. Kom och skriv in om ni tror att Avpixlat behöver få ett bättre betyg av oss.
Ja, men det är så här, jaha, du håller inte med mig om det här. Men då har jag byggt den här maskinen där vi kan testa ifall jag har rätt eller du har fel. Och jag har byggt den här maskinen.
Det visade sig att
vi matar in uppgifterna. Det visade sig att jag hade
rätt. Se på fan.
Det var något jag misstänkte att det skulle bli så. Alltså.
Du har 100% fel.
Och förlåt, då kommer alla bara, jag ber om ursäkt, jag ska gå och rannsaka mig själv, piska mig 4 gånger på ryggen. Sen kommer tillbaka och läsa bara Le Monde.
Det är som den här mormonledaren Joseph Smith, att han sa att han hade de här guldplattorna, den heliga skriften stod på en hatt. Och sen när de hade någon diskussion om hur de skulle göra, så var det så här, jag tycker vi ska göra så här, nej jag tycker vi ska göra så här. Ja, men jag ska kolla i hatten. Kolla på guldplattorna. Han hade facit hela tiden. Och han hade som en walkie-talkie med Gud. Han bara, kolla, vad säger Gud? Ja, nej.
Och det gjorde
han tyckte som jag.
Och det gjorde ju folk som tog i att de sköt honom och tvingade alla som trodde på honom att flytta till Utah.
Det är en
sedelärande. Se upp, Le Monde.
Ja, faktiskt. Lite se upp.
Kommer bli ett Le Monde-land någonstans i Sibirien.
Ja, men de får ta någon av de här franska kolonierna som är kvar och fördrivas till Sankt Helena eller
något sånt där. Sitter de och tillber sin faktakontroll.
Det är inte lätt.
Jag sitter på ett par mormoner, har jag berättat det?
Jag har också gjort det. Har jag berättat det?
Nej.
När stötte du på dem?
I Stockholm när jag var där senast.
De är jättevälklädda.
Ja, jag sa så här, mormoner, sa jag högt när de kom in på spårvagnen. Så gick de fram pekade.
Mormoner är här.
Mamma, dalsa, mormoner, titta mormoner. Men då i alla fall så vad heter det, han talade så fruktansvärt bra svenska. Han har bara varit här i 2 år och talade, alltså amerikaner, det finns ju inget som är så fult som det vi talat om tidigare, va? Svenska amerikanska.
Ja, just det.
Alltså det skär ju i öronen på honom. Men det fanns inget av det. Och sen så kunde jag droppa massa fakta. Om Brigham Universitys jättelika bibliotek.
Okej, men du pratade inte mycket om Gud.
Nej, han försökte, men jag lyckades komma undan.
Han var jättetrevlig säkert.
De var där för att protestera mot musikalen.
Jaha, just det. De brukar dyka upp utanför Book of Mormon.
Men det här är inte första gången jag träffar mormoner.
Okej.
Okay. Också pluggat med en mormon, jättetrevlig. Men sen också träffade jag en gång en mormon på pendeltåget. Och han var så himla ledsen. Nej, men, han var så ensam.
Nej, men det stämmer inte in i min bild av mormoner.
De hade åkt 2 och 2, men den andra hade liksom bara gett upp. För det var så fruktansvärt i Sverige. Och då berättade han att Japan och Sverige, det är liksom det värsta uppdraget man kan få om man ska ut och missionera.
Då borde han kolla på The Book of Mormon.
Det är som en dödsdom. Ingen går att konvertera och man får inga kompisar.
Nej, stackaren.
Ja.
Bröderna Herreys då? Kan hänga med kanske.
Ja, men
för
jag såg att Rickard Herrey twittrade. Ja. För de är ju, jag vet inte om han är praktiserande mormon fortfarande. Man är uppvuxen med det. Men då skrev han så här. Ni har väl märkt den här proteststormen mot den här musikalen. För att de driver med mormonernas religion. Mm. Och sen så hashtag ironi. Alltså då som en passning till att. Det är skillnad att muslimerna reagerar. Alltså de driver med deras religion. Men mormonerna. Bara ta det. Men då var det uppenbarligen inte riktigt så.
De har ju inte tagit det. Men jag uppfattar dem som väldigt hotfulla.
De jag såg i Stockholm, de hade på sig röda Dr. Martens. Så de såg ut som hipsters. Jag visste inte heller om det var hipsters eller mormoner. Tills jag såg att de hade en namnskylt. Okay. Och det var den avgörande skillnaden. För att kunna se. Om det inte är hipsters så har de en namnskylt.
Men är det en ny strategi för sådana som skickas till olika storstäder? Då?
Kanske att man, urbana mormoner.
Jag ska lansera den hipster-trenden att man ska ha en namnskylt.
Ja, det kommer bli så förvirrande.
Ja, det kommer bli jätteförvirrande. Men står jag och håller min hipster eller mormon? Jag vet ingenting. Hur ska jag uppföra mig?
Står det också äldste eller elder på dem?
Ja.
Äldste Jonathan.
Ja.
Så bra ny hipster-trend.
Jag undrar vad Sankt David av Munktorp
skulle säga. Nej, du får inte in det igen.
Gå och se Sämst. Gå in på sämst.se om ni känner för det. Ni behöver inte, men det vore trevligt.
Ja.
Dålig reklam.
Ja. För ödmjuk reklam.
Det kommer bli superkul. Jag lovar.
Okej. Okay. Mm. Vill du säga något mer?
Nej.
Vi säger väl bara... Ja, vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej.
Hej, hej.
Då.
Jag tycker aldrig att någon har någon kontakt med danskar.
Nej, jag träffar aldrig danskar.
Jag känner ingen i Malmö som känner en dansk.
Nej,
inte jag heller.
Det är så helt vattentäta skott. Ja.
Jag känner en dansk i Malmö.
Okay.
Han är min stammis på samma stammiskrog som jag har.
Mm-hmm.
Han sitter i ett hörn och är full och rasistisk. Så jävla high five på den danskan. Exakt jag trodde. Han sitter alltid och skriker om att invandrare inte kan inte lär sig svenska. Och han talar så grötig danska.
Ja, men det är intressant, men för det är ju för sig också de har ju brandat det så att man gillar det själv också, att det, ja. Det är ju jättehärligt att åka på smörrebröd snapslunch.
Ja, det var jättetrevligt.
Ja, när vi var det till exempel.
Fan vad vi hyggade då.
Ja.
Köpte det med hull och hår.
För man vet inte riktigt vad Danmark är utöver det.
Nej.
Fast annars är inget kanske är något utöver det än att man sitter vid ett bord och dricker.
Nej,
det är det alla länder är, eller?
Ja, kanske.
Ja.
Man åker på semester.
Ja, ja. Men inte går upp mot en riktigt traditionell svensk tjackhelg, tycker jag inte.